Hej och välkommen till Äktenskapspodden. En podd där Emma och Lovisa samtalar med par om deras unika relationsresa.
Välkomna. Niklas och Caroline.
Tack.
Vad roligt att ni är med oss.
Roligt att få vara här.
Mm, verkligen.
Hoppas ni tycker det är roligt efter också.
Ja, vi får se det.
Vilka är ni?
Niklas och Caroline Hägglund. Vi bor i Skövde. Nu höll jag på att dra på med några år. Men så är det. Jo, men 54 och 56 år. Vi har två döttrar. 25 och 21 år gamla. Som inte bor med oss längre.
Vi har sålt vårt hus och bor i en lägenhet. Nu. Sen ett år tillbaka.
Så vi har mycket tid över. Sen vi sålde... Nej, inte tid över. Men vi har, kan prioritera annat. Sen vi gjorde oss av med hus och annat. Mm. Och till vardags så jobbar jag som rektor på en gymnasieskola.
Och jag jobbar med marknadsföring som projektledare på en reklambyrå. Så det var jag ägnar mina dagar åt.
Mm. Och i övrigt så ser livet ut väldigt mycket så att vi utgår mycket härifrån Pingstförsamlingen i Skövde. Där vi lägger mycket tid och engagemang och har många relationer och möten som utgår härifrån.
En extremt viktig del för oss får man säga. En stor plats i hjärtat har ju just kyrkan och livet i församlingen. Så. Mm.
Hur träffades ni? Och när? Hur länge sedan?
Ja, vi har faktiskt varit gifta i 30 år i maj. Men vi har varit ett par sedan 1988.
Mm. Och då hade vi ändå känt varann i ett antal år. Mm. Så vi möttes egentligen genom kyrkan, församlingen också.
Här?
Här. Mm. Du kom norrifrån och jag kom söderifrån.
Det lät ju väldigt exotiskt, Skultorp och Stöpen.
En mil åt varje håll.
Okay.
En mil åt varje håll. Ja. Så möttes vi här i ungdomskören som det var på den tiden. Så jag sjöng i kören och du var...
Jag spelade trummor, ja.
Spelade trummor. Mm.
Jag hade nog spanat in dig innan jag började i ungdomskören i och för sig. Så det kanske så var kanske så var. Att jag började i ungdomskören för en viss anledning. Så. Nej, men lite så var det nog kanske.
Så började det. Och så umgicks vi ju... Så första gången vi var tillsammans, då var jag 16 och du 18. Men det höll inte i sig så länge, för det var nog jag som...
Mm. Det höll 2 veckor, så att det var inte så länge. Nej, det var ganska kort.
Var jag nog inte riktigt redo för den typen av relation. Så. Men vi fortsatte ju umgås väldigt i ett gäng som var här. Mm. Var en del av det båda två. Och sen så hade du någon relation på ditt håll och jag hade väl på mitt håll och sådär. Och sen möttes vi igen. När var det nu?
Det var i 88.
Då var jag dryga 20 någonstans där. Oj, nu måste jag tänka. Jo, men det var ju...
Men grejen var väl så här att jag hade aldrig under de här åren riktigt släppt dig. Även om jag hade haft en annan relation så var nog den här klyschiga Thomas Ledin-sången att en del av mitt hjärta kommer alltid slå för dig. Så. Men då... Och du var lite trögstartad så jag fick ta till lite okonventionella medel. Men till slut så förstod du kanske att om inte jag snabbar mig nu så är det kört. Och då kom du väl på att det kanske ändå är vi.
Och ibland kan det ju vara så att det är först då när man ser att oj, här kanske jag går miste om något riktigt bra, något riktigt fint. Då får man, då steppar man fram lite och skärper till sig. Mm. Så på den vägen är det. Mm.
Precis, så pingst 88. Sen förlovade vi oss 89 och gifte oss 1990.
Mm. Vad härligt. Mm. Hur var livet som nygifta då?
Ja just det, då började jag ju studera.
Jag jobbade på ett bilföretag. Så såg det ut de första åren där, ja.
Och det är enkla år. Många säger att de första året som gift är det jobbigaste.
Ja, men faktiskt. Eller inte jobbigaste, men man går ju från ett liv där man har ansvar för sig själv. Man kanske man är ett par givetvis innan det, men helt plötsligt ska man då dela allt. Och det förväntas också att man ska vara väldigt förälskad och allt ska vara himla stormande och rosa moln och allt det här. Och det är ju inte riktigt sanningen tror jag för någon, utan det är klart att när man väl bosätter sig tillsammans så uppstår friktion. Så att himla stormande och enkelt var det väl inte, men det kändes rätt.
Mm.
Du tittar skeptiskt på
mig. Nej, men jag kommer nog inte riktigt ihåg det. Så det var en väldigt bra fråga. Mm. För jag... Och då blir det lätt så där nu när man har gått igenom mycket tillsammans, som det sen blev, så sätter man allt i relation till det. Mm. Och då tänker jag att hjälp, det var väl ingenting.
Nej. Mm.
Som nygifta så flöt det på, liksom, kände jag. Att vi hade inga stora utmaningar, inte som jag minns i alla fall.
Inte stora utmaningar, men det är ändå så när man väl börjar leva under samma tak så upptäcker man ju nya sidor mot när man dejtar och när man är ett par utan att vara gifta. Vi bodde ju inte tillsammans innan vi var gifta utan vi flyttade ihop när vi hade gift oss.
Mm. Mm.
Men det är precis som du säger, med liksom backspegeln i handen så var det ju ganska enklart egentligen. Men...
Och lite, det är lite lustigt här att vi återupplever lite av det nu. Dels det här lägenhetslivet som vi har återvänt till nu.
Just det.
Och dels det att inte ha någon hemma som väntar när vi kommer hem eller sådär. Det är bara vi nu. Mm. Så var ju de åren också. Så att det är faktiskt så att vissa saker återupplever man.
Mm.
Det känns, just det här känns som vi har upplevt förut.
Lite déjà vu feeling.
Ja. Och så har det varit då ett antal år emellan där.
Mm.
Med barnen och mycket annat fokus och allt vi har gått igenom. Det blir lite märkliga upplevelser tycker jag.
Mm.
Att man, hjälp, det här har vi gjort förut, fast nu är det på ett så helt annorlunda sätt.
Han är inte lika pigg som han var då.
Hur länge dröjde det innan första barnet kom då? Eller när föddes?
Det dröjde, vi gifte oss 90, hon kom 95, ja.
Ja, just det. Fem år.
Mm. Och det var väl någonting som fanns med oss hela tiden, att den kom ju väldigt snabbt, längtan efter barn.
Mm.
Så det var ju fantastiskt. När Cornelia kom sen, 95. Mm. Och jag hade jobbat mitt första år som lärare och sådär. Och då fick vi ju höra av många att då förändras livet så radikalt. Och det fick vi inte riktigt uppleva. Hon var ju en sån där bebis, mönsterbebis som bara åt och sov. Och vi fortsatte livet som vanligt. Mm. Hon kunde vara med precis överallt. Och så att vi undrade så, liksom, när ska den här jättestora förändringen komma?
Jo, men förändring var det ju. För jag kommer ihåg känslan då när hon låg i sin vagga. Och man tittade nu, okej, ska du vara med oss nu?
Ja, just det.
Nu är det inte riktigt som det var förut. Utan ska du, och du kommer verkligen vara med.
Ja, ska du så leva det, med
det
oss
hela livet? Det var ju en känsla som var ny naturligtvis. Men rent praktiskt så ändrade vi ju väldigt lite i vårt liv.
Ja.
Vi for runt och gjorde det vi hade gjort tidigare, men med henne.
Hur var småbarnsåren som par?
Ja, vad ska vi svara på det?
Ja, det är en väldigt bra fråga. För jag menar, utan att man ska gå händelserna i förväg så fanns det ju saker som ändå stökade med oss då. Som blev utmaningar så småningom, även om de inte var det precis just när de var som minst barnen. Mm.
Just det, precis. När man får sina egna barn så är det ju så mycket i en själv som man börjar fundera på. Mm. Och vad har jag själv varit med om? Mm. Och man vill ge sina barn det absolut bästa av allt. Och så kanske man inte alltid förmår det.
Mm.
Och så börjar man fundera på varför man inte förmår. Och det var ju mycket sådana där frågor. Mm.
Saker som man tänkte att så där ska jag aldrig göra när jag får barn. Och så helt plötsligt så ser man sig själv. Visst göra så som man lovade sig själv att aldrig göra.
Nej, så det minns jag nog att vi... Och så just att de här, våra döttrar är så olika. Det pratar vi också jättemycket om tillsammans. Och det är klart att det minns jag också att jag tänkte många gånger. Vad skönt ändå att vi hade varandra i de här frågorna. Vi har ju alltid varit måna om att kommunicera mycket. Prata mycket. Mm. Och det är väl utifrån ett behov som båda har. Mm. Vi har alltid pratat och diskuterat och samtalat och sådär.
Mm.
Och det gjorde vi nog, dels utifrån flickornas olikheter, men också det här, vad händer med oss nu som individer? Och det avgör ju sen hur man då är i relation.
Mm.
Och där tror jag att vi började en resa som liksom, där vi blev upptagna med våra processer inåt. Hur mår vi egentligen som människor?
Mm.
Hur har vi det? Vad är det vi vill bidra med till våra barn? Och kanske inte riktigt förstod att det bästa man kan ge sina barn, det är ju en hel relation.
Ja.
Mm.
Vi blev nog lite mer kanske då individer var för sig. Det var nog säkert ingen som märkte utifrån. Men tittar man tillbaka så tror jag att det var där vi började. Och framförallt var det så för mig att jag hade levt med ett skav inom mig under väldigt lång tid. Och försökt på olika sätt. Alltså det skavet handlar ju om att man inte är tillfreds riktigt. Och att själen verkar som man säger ibland. Men man vet inte riktigt varför och vad det beror på. Mm. Och det var tydligare hos mig.
Mm.
Och sen när man tror, nej men det beror nog på att jag ska hitta min livskamrat.
Mm.
Nej men nu fanns skavet visst kvar. Nej men det beror nog på att jag längtar efter barn.
Just det.
Nej men det finns fortfarande kvar.
Mm.
Och då börjar du verkligen din resa med att ta reda på vad är det här jag känner? Vad står den här otillfredsställelsen för och så? Och den började jag ju relativt tidigt där och liksom...
Ja, den blev ganska tydlig när Ebba var något eller några år då. Så kom det här mer och mer tydligt fram. Och det är väl klassiskt att det poppar upp när barn har kommit och man märker att det här var inte svaret på allting. Utan det finns annat också.
Ja. Så det präglade nog de åren när de var lite yngre.
Mm. Mer dig än mig då. Jag märkte ju av att det fanns ett skav. Men, och då kan det ju bli så att som man så tänker man att det beror på mig.
Mm.
Att jag inte har levererat det som förväntas så. Så det är lätt att man hamnar i ett mer görande då. Jag fixar det här, jag gör det här.
Mm.
Så, men förstod... det var inte det som var svaret.
Men förstod ni det här själva att... Det var det som hände eller är det sånt som ni har sett efteråt?
Det såg vi nog kanske inte då.
Nej.
Precis. Det har man väl sett när man ser tillbaka på livet nu. Mm. Då blir de här processen och stegen jättetydliga.
Ja.
Vad var det som hände egentligen? Upplevelsen var nog inte så då.
Mm.
Men det vi ändå försökte göra på olika sätt och som verkligen är någonting som vi brinner för och uppmuntrar människor till, det är ju att ta hjälp på olika sätt liksom. Men att inte vara rädd för det. Och att framförallt ta samtalshjälp och spegla sig i någon. Någon som får lyssna på din situation och sådär. Och det kan ju finnas olika håll man vänder sig åt.
Mm.
Men att inte tänka att man ska klara allt själv.
Mm.
Och inte förneka.
Vi får möta ganska mycket människor med samma frågeställningar som vi hade.
Mm.
Och det är sorgligt när man ser att man öppnar sig för sent.
Mm.
När söndringen i ett äktenskap har gått så långt att det nästan är... Nu vet jag att det inte är omöjligt, men när det har gått så långt så att det blir väldigt, väldigt svårt.
Mm.
Att det finns något slags tabu kring de här frågorna. Att man inte tar upp och pratar om det, utan man försöker att sminka över verkligheten. Och så struntar man i att prata med någon. Men det vi ändå har kommit fram till och känner så tydligt att det är så viktigt att det här får vara frågor som är levande och som inte är... Det är ingen skam mer, utan det är bättre att ta hjälp i ett så tidigt skede man någonsin kan. För att det går alltid att rädda relationer. Relationer utsätts för påfrestning. Det är det enda, det enda man är säker på. Att det gör det.
Mm.
Så att det är liksom ingen som kommer undan. Det är väl mer hur man hanterar det.
Mm. Hade ni önskat att ni tog hjälp redan då? Eller gjorde ni det redan?
Vi gjorde det. Men det var väldigt olika upplevelser av den hjälp vi sökte. Det är inte helt enkelt heller att veta vilken typ av hjälp man behöver.
Nej.
Och på vissa håll blev det bra och sen vid något tillfälle blev det inte alls bra och vi fick söka oss vidare. Och det var inte så enkelt att veta vad som var vad.
Mm.
För att i början var det nog så att vi kanske trodde att det hörde ihop med vår relation.
Mm.
Att vi har inte bra tillsammans. Vi är inte tillfreds. Vi är inte tillfredsställda på djupet liksom. Men sammanfattar man våra svåra år så såg man så tydligt att framförallt så hörde det ihop med mig och mitt liv.
Mm.
Jag hade saker som jag verkligen behövde få hjälp med att bli hel i mitt inre. För att kunna leva på ett bra sätt i en relation. Mm. Så det hade ingenting med våran tvåsamhet att göra.
Mm.
Utan det hade med mig att göra. Jag behövde få hjälp.
Mm.
Och komma till rätta med saker som jag hade varit med om. Eller inte varit med om, som jag borde fått vara med om. Eller fått och sådär. Men sen har vi alltid alltid haft en god kommunikation. Det är väl det att vi har ett stort behov av båda två av att prata. Och har ganska lätt för att sätta ord på saker. Så det tror jag har varit en räddning för oss. Långa och många promenader och gått och ältat och pratat. Och vi brukar säga det kring en runda som vi har gått länge. Tänk om träden kunde tala så skulle de kunna berätta om vårat liv, förstår ni? För att vi har promenerat och gått och vi har gråtit och vi har skrattat och vi har försökt förstå liksom. Det låter väldigt enkelt nu, det har det inte varit.
Nej. Sen är det ju en sanning med modifikation då, att för du sa att det berodde på mig och att jag hade saker som jag behövde bli hel i, vilket är sant. Men i detta också, så jag var nog kanske, det är farligt att prata om hel eller inte hel, men om man nu skulle generalisera så kanske jag var något mer hel i min själ då.
Mm.
Men jag var också ganska ytlig och du hade ett ganska stort behov, eller ett väldigt stort behov av att kommunicera på ett djupare plan, vilket jag inte kunde riktigt möta upp. I en sån här process när saker och ting då krackelerar och går sönder lite grann, så fick jag ju rannsaka mig. När det blir problem så är det ju lätt att man skjuter på den andra och säger att det är ditt fel, det är du som har liksom issues som du måste ta i. Men jag kom ju fram till efter ett tag att jag behöver fördjupa mitt liv också. Jag kan inte bara putsa på bilen. Det är liksom inte det som är hela ditt liv. Jag var ju tvungen att rannsaka mig också. Och ibland kan ju kris vara ett bra medel eller redskap för att faktiskt göra något åt saker. När man får en insikt att här måste jag nog göra upp med grejer som jag inte har förstått att min fru behöver bli mött på. Så det var ändå ett wake-up call för mig när du började krisa eller ifrågasätta livet. Även om det inte berodde på vår relation som vi förstod sen, så var det ändå så att jag behövde ta min del. Jag behövde ta mitt ansvar att faktiskt förstå vad Caroline behövde på de områdena.
Hur tog du reda på det?
Nej, men det är ju så att nöden är uppfinningarnas moder på något sätt. Och när man ser att ett äktenskap då, som i vårt fall, skulle kunna gått i kras fullständigt. Så efter ett tag när man börjar landa i att det är nog inte bara hennes fel, så börjar man ju ändå spegla sig själv. Och eftersom vi kommunicerade så bra med varandra trots att livet bråkade. Vi slutade ju inte prata bara för att vi kanske var osams eller för att vi såg att våra liv gick åt varsitt håll. Så kunde jag ju förstå på vad Caroline sa att okej, det är någonting här som saknas. Och istället för att skjuta det ifrån mig så till slut så tog jag det till mig. Och den krassa sanningen var ju det att den fördjupningen, den skedde egentligen ihop med Gud.
Mm.
Fördjupningen av mitt liv skedde inte att jag liksom fick massa snilleblixtrar och blev smart helt plötsligt. Utan den skedde tack vare att jag förstod att mitt liv är på väg åt fel håll nu. Vår relation är på väg åt fel håll nu. Och då, som kristen, så har man ett val att antingen så kastar man sig på Gud eller också kanske man går åt andra hållet.
Mm.
Jag valde att kasta mig på Gud. Och där i liksom ensamhet ihop med Gud så föddes ju både förståelse och längtan efter ett djupare liv. Inte för att möta upp med Caroline egentligen, utan för att jag behövde det. Resultatet och liksom konsekvensen av det blev ju att jag kunde möta upp så småningom på djupare plan. Men i första hand så var det ju för att faktiskt rädda mig själv.
Mm. Kan ni beskriva lite så här den känslomässiga berg-dalbanan? Liksom
det varade ju under ett antal år. Kan vi säga att det var fyra, fem år.
Mm.
Som det ändå var, alltså, ostabilt skulle man ju kunna säga.
Var ni jättenära en skilsmässa eller var ni bara på väg?
Ja, men man kan väl säga att vi var ganska nära.
Ja, på ett sätt var vi där, fast jag hade väldigt svårt att förlika mig med den tanken att det skulle gå så. Det var ju en period när man befann sig i att jag kan inte vara kvar i den här typen av relation, men jag kan verkligen inte se skilsmässa.
Mm.
Och väldigt mycket naturligtvis utifrån barnen.
Mm.
Hur skulle jag stå ut med den tanken? Det var lite så. Så att det var väldigt, även om vi hade en god kommunikation, så var det naturligtvis känslomässigt väldigt jobbigt för oss. För att det är klart att man sårar varandra under såna här perioder.
Mm.
Och man känner sig inte tillräcklig på något sätt. Och, nej, men man söker ju smärtlindring på olika sätt under de här åren. Och,
4-5 år är ju väldigt lång tid.
Det är lång tid, ja.
Var det som att kärleken var slut?
Ja, alltså, vissa perioder var det faktiskt så. Och, men det gick ju sen, så var det inte i början, men sen, det gick ju väldigt parallellt med en förnyelse, fördjupning av våran tro. Mm. Det är det viktigaste egentligen i den här, i våran berättelse. Det som från början såg ut att vara relationsproblem blev ju en så tydlig förnyelse i vår kristna tro. Mm. Som var väldigt präglad av att vi uppvuxna i frikyrkan båda två. Man ärver ett sätt att leva i kyrkan och den kontexten, den kulturen, och mycket är bra. Men när det inte är förankrat på djupet eller självupplevt på ett sätt, så håller det ju inte längre fram för vilka stormar som helst. Så. Och det var det vi upplevde nu. Och då hade jag till och med en period, trots att jag hade levt och hela mitt liv i detta, så hade jag en period när jag faktiskt sa till Gud att jag tror inte att du finns. Liksom. Mm. Jag hamnade där. Och då rycktes ju allt undan för mig. Allt jag hade byggt mitt liv på. Församling, tro, Gud. Mm. Äktenskap, familj. Då hade jag ingenting att stå på.
Nej.
Och det var en mycket obehaglig, jättesvår tid för mig.
Mm.
Då ramlade jag väldigt djupt. Och då är det ju, ja, då fanns det ju dagar och perioder när man inte såg något hopp för framtiden och ville leva vidare. Men det var också där som förändringen kom. Jag ville ändå tro att Gud fanns. Jag gav ändå Gud nya chanser, fast jag började umgås med honom på ett helt nytt sätt. Och det var det sen som byggde hela vårt nya liv tillsammans. Vi fick verkligen ett nytt sätt att leva ihop med Gud i ensamheten. Där vi byggde någonting helt nytt. Som sen gjorde att allt annat klarnade, om ni förstår.
Mm.
Jag fick en helt ny bild av vem jag är själv.
Mm.
Och blev helare och helare i den närvaron ihop med Gud.
Mm.
Vilket gjorde också att jag kunde se på mitt äktenskap. Och min man. Och min familj. På ett nytt sätt också.
Mm.
Men det var en tid när jag fick väldigt medvetet välja de här stunderna.
Mm.
Alltså den här smärtan som jag kände, den kunde komma när som. Vi kunde sitta och äta kvällsmat som familj och jag kände bara hur den kom. Då hade vi en överenskommelse att det är det högsta priot att jag fick gå undan och verkligen umgås med Gud ordentligt i den här smärtan så att det liksom fick läka.
Mm.
Så istället för att och ta en tablett för att minska ångest. Jag ville inte det. Mm. För jag ville känna på riktigt.
Så det var ångestattack så, helt enkelt.
Ja,
som du, eller panikångest
som på något sätt då,
på ett eller annat sätt. Mm.
Så var det under de här åren när vi började bygga någonting. Då fick vi prioritera detta.
Var det samtidigt? Alltså, hade du fått din förnyelse samtidigt? Eller var det strax innan? Eller var det
Nej, men det efter, var det så här att, precis som Caroline sa, så i vårt, vi har ju tydligt före och efter. Och i mitt före så levde jag ett församlingsliv. Jag var med i styrelsen, jag satt som äldstebroder, jag var med i musiken, jag var med i allting. Men jag hade ingen levande relation.
Och med Gud.
Med Gud.
Mm.
Första juli 2003 så väckte Gud mig, som jag ser det, en lördag natt. Eller en lördag morgon 4:00. Och jag var jättearg för att jag inte kunde sova. Så jag gick upp och satte mig i soffan. Och så var det som jag hörde innan mig att Gud sa att jag skulle vilja umgås med dig. Och jag var verkligen en sån där som satt med Bibeln och bläddrade. Och sen fick jag börja om för jag kom inte ihåg vad jag hade läst. Det var verkligen ingen kvalitet på det. Och så gjorde jag ett beslut då att okej, jag ska avsätta en timma varje morgon för att umgås med dig. Och tänkte väl i mitt stilla sinne att det här kommer nog aldrig att ske. Men jag ska i alla fall försöka. Så jag gjorde det och det var, man kan väl säga att det gjorde jag en period innan det här verkligen liksom satte igång. Så jag hade en viss förberedelse på att när vårt liv verkligen rasade samman och vi började ifråga, eller vårt äktenskap frågasattes riktigt hårt. Så. Men dit jag skulle komma var att när du tvivlade, när du till och med sa att jag tror inte Gud finns, så hade Gud ristat in i mitt hjärta en bild av Caroline där hon står med uppsträckta händer och sjunger Gud. Och den gick aldrig bort. Det gick inte att få bort den. Och det såg verkligen inte ut så, tro mig. Men det gick inte. Det spelade ingen roll hur många människor som sa till mig att du får nog släppa det där. Så gick det inte. Och det är ganska häftigt, för att det han lovade då, som han ristade in i mitt hjärta, det höll verkligen. Och därför så är det så tydligt att när vi träffar människor idag så säger någon att det är nog kört. Nej, det är aldrig kört. Det är aldrig kört. För den som vill och tror och räknar med Gud, så går det alltid att upprätta ett äktenskap. Nej, men så det landar ju hela. Det är därför vårt liv handlar egentligen bara om att bygga en relation ensam med Gud. För att när jag gör det, då kan jag också ge ut någonting i ett förhållande. Så det har nästan blivit som ett mantra för oss, det här att uppmuntra människor till att våga stilla ner sig, stänga av bruset, gå in i ensamheten och faktiskt möta det som då kanske gör ont också. För det gör det ju allt som oftast.
Men just att våga stänga av bruset, det tror vi att det är ju ändå... Det är svårt för många idag, tror jag, att våga det och vänja sig vid ensamheten och våga ta emot det som då kommer. Det ser vi så många exempel på runt omkring oss, där man flyr ut i saker hela tiden för att man inte riktigt. Och så har vi ändå fått uppleva det så tydligt att det är därifrån som vi får utgå hela tiden, just ifrån de stunderna när man vågar söka ensamheten med Gud och man får höra honom tala på ett annat sätt. Och det är ju en utmaning i den tid vi lever. Och det är väl det viktigaste också som vi har velat föra vidare till våra barn. Vad är det för värden som vi har velat förmedla väldigt tydligt utan att det bara blir ord? Så är det ju att de ska ha fått se hur viktigt det här är för oss. Att vi inte klarar oss utan. Utan det är verkligen tydligt så att vi har ett tydligt före och ett tydligt efter i våra liv. Det går en väldigt tydlig skiljelinje i de här åren. Den är liksom jättetydligt före och efter. Därmed inte sagt att det bara är... Vi har så mycket fint och ljust att vara tacksamma för under våra första år tillsammans och under åren som barnen kom och så. Men om jag jämför det med vad vi har idag, så är det så stor skillnad. Och jag hade önskat att den Caroline som var då hade fått blicka in lite i det som är idag. Då hade det kunnat vara så mycket lugnare här.
Men om man nu ska prata om ett äktenskap, så är det ju så att påfrestningar kommer ju. Även om vi nu har ett före och ett efter, så utsätts ju vi för prövningar och för påfrestningar idag också.
Mm.
Men det sköna är att ju mer påfrestningar man har, desto mer tid lägger vi i ensamhet. Och det hjälper. Det är det som är det är inget hokus pokus det här, utan det här är på riktigt. Det här är grejer som funkar, och det är det som är så coolt. Att bygga ett förhållande och ett äktenskap på att blanda in Gud i allt funkar verkligen. Det betyder inte att det alltid är lätt, men det blir alltid bättre. Jag skulle inte våga leva ett annat liv. För jag vet hur ansatt ett förhållande blir med allting. Liksom. Oavsett om du är småbarnsår eller om du är som vi nu då, i nästa steg i livet, så finns det alltid utmaningar som vill liksom sabba ett äktenskap. Så det är ändå ett sånt där råd som man ger till alla. Att, ja, men, sätt Gud väldigt högt i ditt eget privata personliga liv. Så kommer ditt förhållande bli så rackarns mycket bättre. Så är det ju.
Så är det absolut. Det är det bästa. Om man skulle ge ett råd till någon.
Bra med det. Jag tänkte på när de här 4-5 åren. Då var era barn små. Hur transparenta var ni med barnen i det som hände hos er? Försökte ni liksom hålla upp fasaden och att allt är bra, eller var ni mer?
Jag tror att vi redan då tog hjälp med det, för jag tyckte det var svårt. Man ville vara transparent och ärlig, men de var små, och hur mycket ska ett barn bära och sådär. Sen var det ju väldigt tydligt att de kände av mycket. även om det inte var uttalat.
De vet.
De vet och känner hur mamma och pappa har det och hur de mår tillsammans och så. Men det är klart att de var för små för att bli involverade.
Mm.
Och,
hur gamla var de?
4 och 8 någonstans. Sen minns jag att någon som vi talade med och ut med vägen sa att det är så bra att ni ändå jobbar igenom er själva och er relation nu innan de ska in i
tonåren.
Tonåren. Mm. För då kommer de att behöva er på ett nytt sätt.
Mm.
När de ska formas och hitta sig själva i det. Och det vet jag att jag var så glad för att det ändå kom. Rätt tid vet jag inte om man kan prata om, men för oss kändes det skönt så. Men det är klart att vi har fått tala med dem efteråt om de här åren.
Mm.
På det sätt som vi tror att de kan ta in och orkar ta in. Och jag tror att de har någorlunda bra koll på ändå. Att vi har gått igenom de här svåra åren.
Mm. Och det bästa man kan ge, man pratar ju om liksom vad barn behöver och så. Och att barn behöver att föräldrar håller ihop. Och det är sant. Men barn behöver nog föräldrar som visar att man älskar varandra.
Mm.
Så jag tänker att ju förr man kan göra såna här inre resor, om man nu behöver göra det på grund av olika orsaker, desto bättre är det för barnen. För det vackraste och finaste man kan ge dem, det är faktiskt ett bra äktenskap.
Mm.
Det är värt att lägga energi på att må bra på riktigt.
Mm. Jag antar att när ni börjar resan uppåt, om man säger så, att det också har tagit tid och man har låtit varandra ha den processen man behöver ha på samma gång som ni har växt tillsammans.
Ja,
så är det.
Så har det verkligen varit.
Hur lång tid tog det då?
Det är väl så att när man ska gå ifrån någonting som är trasigt då, för det kan man ju säga att det var, det hade ju pajat, så tar det ju tid att bygga tillit.
Mm.
Att bygga liksom, är det vi nu då? Det var ju ett ganska medvetet beslut av oss i slutet på december 2006 att okej, nu kör vi.
Mm.
Och det var inte utifrån att vi kände massa himlastormande känslor. Utan det var ett högst medvetet beslut utifrån vetskapen om att det här är rätt. Snarare än att vi var himlastormande förälskade eller kära i varandra.
Mm.
För vi hade fått tydligt känna det att Gud har fört oss samman. Och det är någonting som kommer bli väldigt bra. Men det kräver också ett hårt arbete.
Mm.
Och hårt arbete blev det. Absolut, det var ingenting som tog en månad och så var det klart sen, utan det var verkligen ett slit, men det var ett slit som var värt mödan.
Mm.
Och när man, utan att gå händelserna i förväg nu, men när man tittar tillbaka ibland så kan man ju känna sådär att det här hade jag helst velat slippa. Men idag så ser ju vi på den här perioden som den värdefullaste perioden i vårt liv, rent insiktsmässigt och andligt, för det var då vi fick börja våra liv på riktigt. Så det var fruktansvärt jobbiga år som man verkligen inte, de var inte roliga på något sätt. Men idag vill man verkligen inte vara utan dem, för det är det som bygger vårt liv idag. Så det är liksom värt att ta tjuren vid hornen och jobba igenom saker, även om det är motigt.
Men när kände ni då igen att nu växer kärleken? Alltså nu finns det ändå, nu finns känslorna med också. Alltså jag tänker att...
Ja.
Att då tog ni ett väldigt så här tydligt beslut bara. Skitsamma i att vi inte känner så mycket.
Mm.
Men tog det, alltså det är svårt att veta för det är sånt som kanske smyger.
Ja.
Men det är ändå lite intressant.
Ja, och jag är ju så där hopplöst dålig på nuet och bakåt. Jag är ju alltid nästa dag och framåt i allting.
Sen är du ingen vidare romantiker heller, så att det är kanske bättre på det hela.
Nej, men jag sitter där, men det gick väl rätt så fort, tycker jag. Liksom så här, var det så? Men, nej, men alltså, jag tyckte ändå att balansen återkom relativt snabbt efter de där besluten.
Mm.
Men det var ju också för att vi hade en nyfunnen ytterligare dimension.
Mm.
Och vi kunde hela tiden backa tillbaka till den. Men det är klart att det var mycket tårar och sorg och brustenhet. Men då visste vi också att ja, vi har en väg att gå i det här. Men sen gjorde vi också yttre, det var ett gott råd vi fick av en man som vi samtalade med. Just att när man gör en förändring som var så stor, som vi gjorde ju ändå ett nytt beslut där liksom. Då sa han det att då är det också viktigt att förnya, alltså på något sätt.
Göra en förändring i det yttre.
I det yttre också.
Mm.
Så då gjorde vi så där att vi sålde huset som det ändå hade varit så kämpiga år i.
Mm.
Och så köpte vi ett annat hus. Och den förändringen hjälper till. Det låter lite märkligt, men den gör det.
Mm.
För man får något nytt att fokusera på tillsammans som är positivt.
Ett gemensamt projekt.
Ja, och det blev så där symboliskt bra för oss. Du vet, när vi städade ur det gamla huset och stängde till de här dörrarna. För i de väggarna satt väldigt mycket sorg, gråt, mycket annat också självklart. Men det var skönt för oss att få stänga och lämna.
Och det här skedde ju verkligen slag i slag, för att vi bestämde ju oss ju strax innan jul 2006 för att vi ska leva ihop. Och vi skrev på det nya huset en dag innan julafton. Man kan ju förandliga allting, men det kändes som att Gud hade verkligen sparat det här huset åt oss. Mm. Vi hade gått förbi och tittat på det och känt att det där hade ju varit nice, men vi är inte i fas att köpa något hus. Vi vet inte ens om vi ska leva ihop. Och så fanns huset kvar precis när vi liksom fattade beslut. Mm. Vi behöver bara in och titta en kvart så vi tar det. Och det var det bästa vi kunde ha gjort.
Ja. För det hjälpte oss också tillsammans att få någonting positivt som familj att få fokusera på. Så jag tyckte ändå att det var ett bra råd han gav oss där. Att det här beslutet i det inre som vi gjorde fick också ta sig yttre uttryck.
Men du pratar ju om känslor och så. Där är man ju olika. Jag är mer en känslomänniska än vad du är. Du är lite mer så uppgiftsorienterad och jag är en ganska känslomässig människa. Men det som jag tycker är häftigt, som liksom hör ihop med hela den här historien kring vår relation till Gud, det är att i en sån här så här, ny start på ett äktenskap, så föds det ju en djupare kärlek och en vad ska man säga, en respekt för en människas val. Och det måste jag ju säga då, om någon skulle fråga vad är det du älskar mest hos Caroline? Så skulle jag ju, alltså jag tycker hon är jättevacker att se på. Jag uppskattar jättemånga saker, men det jag älskar mest, det är hennes hängivenhet i hennes tro. Mm. Hennes överlåtelse till tron och vilka konsekvenser det får i hennes liv. Att hon väljer att sätta andra människor före sig själv. Hon väljer att hjälpa människor. Det älskar jag mer än något annat. Och det är inte en känsla, det är en djup kärlek som är grundad på andra saker.
Mm.
Men den har ju byggts under de här åren när man går från beslut in i ett nytt liv som faktiskt får konsekvenser i hur man lever. De känslorna kom ju när vi fattade kloka beslut i vår vandring med Gud.
Mm.
Där föddes liksom djup kärlek, och den är ju mer än det här att jag är väldigt förälskad en fredagkväll, vilket man kan vara och det är jättebra, men det här är bättre tycker jag.
Det är väldigt enkelt för mig att se vad jag fastnade för och utifrån också vad jag tror att jag behövde så väl. Dels så uppfattar jag Niklas som väldigt hel som människa, har lätt att förmedla kärlek. Det var ju så jag beskrev det i början när folk frågade, vad fastnar du för? Nej, men det var det varma hjärtat och hans närvaro i en relation.
Mm.
Det fanns en väldigt djup närvaro, en oerhört varm respekt för människor. Inte bara till mig utan människor överhuvudtaget. Och det var det jag fastnade för. Och jag tror att det var så tydligt att det var det jag behövde utifrån vem jag var. Och man brukar skämtsamt säga sådär att folk ibland ber om att ge mig någon att hjälpa när man ska träffa sin livskamrat.
Det gjorde inte jag.
Och det bad inte Niklas, men man skulle kunna tro det. För att det var vad han fick till att börja med. Och det var det som ändå, och vi ser det ju, eftersom vi har en så stark tro på Gud, så vill vi ändå se att Gud visste så väl vad jag behövde.
Mm.
Mitt inre behövde en stark närvaro, ett väldigt varmt hjärta.
Mm.
Allt det här andra som man kan önska sig hos en man ibland som vi förstorar som någonting, det hade inte burit mig alls. Jag behövde det här.
Mm.
Och sen såg Gud, som du själv har beskrivit, den här fördjupningen. Jag har fortfarande jättestort behov av att samtala på djupet kring livet. Mm. Och där har vi förenats idag. Vi var inte förenade där förut. Mm. Men idag är vi det. Mm. Vilket gör att jag får det tillfredsställt också. Mm. Så att nu kom det med här på.
Men vad har ni liksom rent... Alltså, den andliga biten har ni ju. Mm. Som ni liksom fick jobba på då och utvecklat. Mm. Men har ni liksom bra saker som ni liksom bara, men ja, vi har prioriterat de här middagarna. Eller vi har prioriterat att åka bort ibland. Eller vad, alltså, har ni sådana grejer också som ni då tog tag i samband med att ni tog beslut och skrev på hus och sådana grejer?
Det har vi väl. Vi har ju prioriterat väldigt mycket att tillsammans med våra barn resa. Mm. För vi har sett att det är någonting som bygger relation. Och eftersom samtalet har varit en viktig del i vårat förhållande, både med och motgång, så har det ju präglat vårt resande med våra barn. Och det är lite roligt för att de tycker fortfarande att det är kul att åka på semester med oss. Mm. Eller det kanske de inte tycker. Men
ni
är väl
troliga.
Det är kanske att det är gratis. Men, nej, men det är ju ändå så att höjdpunkten har ändå varit middagarna på kvällarna när vi har samtalat. Mm. Okej, vad är kvällens tema? Maten har varit viktig men ganska mindre fokus på, utan det har varit samtalet. Och ofta så har det rört sig kring våra liv och vår tro och allt det där. Så att det har vi väl ändå sett som viktigt. Ska man se det ur ett relationsperspektiv nu så kanske vi ibland har fyllt våran agenda lite väl hårt så att vi inte ser så mycket. Men...
Nej, men jag tycker den är bra frågan. För att den hör man ju ofta liksom, att gör si och gör så, boka av och planera in och sådär. Och det kan inte jag säga att vi är jättebra på. Men jag tror inte riktigt att vi har det behovet för att vi ser till att få det på annat sätt. Mm. Mm. Så ibland tänker jag att när man kommer med de där lösningarna och de läser man ju om och man ger varandra råd och sådär. Mm. Ibland kan jag bli lite trött på det också för vi är så oerhört olika. Mm. Och varje par måste utifrån vilka vi är tillsammans hitta sin väg i det. För ibland så tror jag att de där metoderna och modellerna som vi försöker lära ut, de kan också bli att, och så testar man det och så funkar inte det heller och så känner man ett misslyckande i det.
Sant. Mm.
Så att vi har nog inte så här många bra metoder och modeller att lära ut. Det är nog inte våran styrka så.
Men det är underbart att höra det också.
Ja.
Tycker jag.
Nej, men det står jag för. Att det är inte vi bra på, du vet. Att kryssa där och sådär. Däremot jobbar vi med, och jag tycker vi är mycket bättre överlag, balansen i livet. För att orka vara bra som människor.
Mm.
Att nej, men vi ser till att vila före, vila efter. Det tycker jag är en bra princip liksom. Och sen kör vi hårt när vi väl jobbar eller när vi finns för andra människor eller vad det handlar om. Men nej, vi blir inte bra när det är förbokat. Så det tycker jag vi blir bättre och bättre på. Ja, för det är ett sätt för oss att måna vår relation.
Mm.
För har vi balans mellan arbete och vila, då fungerar vi väldigt bra tillsammans. Och då fungerar vi bra i vårt föräldraskap också. Mm.
Och det finns det naturligtvis perioder när det inte är balans. Och då får man ju hämta hem och så får man börja om igen. Och så konstatera att det var ingen bra almanacksplanering. Liksom, utan, men vi försöker ju varje söndag att titta på hur ser veckan ut. Var finns det pauser? Då viker vi den kvällen för att bara kanske kolla på film eller någonting sånt.
Mm. Och det är jag som får driva det lite. Jag kommer med min kalender och liksom bara, hallå, vad hade du för kvällar här nu? Vad hade jag? Och så här. Det är väl okej. En liten metod eller modell då. Mm. Men det handlar mer om att ändå få... Annars är det så lätt att det bara flyter på.
Mm.
Och att... Ja... Och att man lever med de där frågorna. Varför blir det så här? Men att man inte tar tag i det. Jag tror jättemycket på den balansen.
Mm.
Vilan är otroligt viktig för att vi ska fungera bra i relationer överlag. Mm. Inte minst då i ett äktenskap. Mm. För är man sliten så är det ju där som signalerna och uttrycken blir tydligast i relationen.
Ja, verkligen.
Så att,
men nu kan ju det här låta som ett mantra då, men när man pratar om vad bär man med sig in i ett äktenskap som fyller på, vilken input ger du, så är det ju ändå så att i vår relation så är det ju väldigt mycket om det man får uppleva i sin gudsrelation som man bär in. Alltså vad jobbar du med nu? Vad har du i ditt liv som är prio? Vad pratar du med Gud om? Det är ofta de samtalen som vi har som ger någon slags studs i kommunikationen. Sen givetvis så pratar man om hur du haft det på jobbet och vilka utmaningar har du det och sådär. Men det som får substans är ju ändå det som hjärtat är fullt av, tycker jag.
Det är viktigt för oss, absolut, att bära in till varandra på det området. Det är oerhört viktigt. Och att göra, alltså vi tycker ju om att göra skojiga saker tillsammans. Det tycker jag. Du låter som vi lever oss där.
Nej, ja men precis, det kan ju bli väldigt, låta väldigt
men,
så.
Men det försöker vi ändå hjälpa varandra till. Att se till att de där, alla delarna i livet, ande, själ och kropp, får sitt.
Tillbaks till det här, vad är det bästa med Caroline och vad är det bästa med Niklas? Du har ju redan yttrat det lite för sig.
Nej, men vi är väldigt olika. Som hon sa, hon kom med sin almanacka, planerar. Jag älskar att hon planerar, jag hatar att planera själv. Men Caroline har, nu lyssnar man på den här inspelningen sen så tänker man, åh, det var en seriös tjej. Hon har en extremt oseriös sida också. Extremt oseriös. En ganska flamsig sida, full av upptåg, full av så. Den älskar jag. Jag är full för hennes charm. Och jag tycker att hon är väldigt vacker att se på. Men det jag älskar mest är trots allt hennes totala överlåtelse. Det är den som bygger den djupa kärleken. Det är så det.
Och hur ska jag matcha upp det här? Det du slutar vill jag ändå börja. Jag vet att jag gjorde något sånt där inlägg om dig. När vi hade... det var någon bröllopsdag, tror jag. Just det där. Jag satte mig verkligen och funderade på om jag skulle vilja beskriva vår relation idag, vårt äktenskap och sådär. Vad är det som jag uppskattar mest hos Niklas? Så är det ju, dels är det, när man har varit så ostabil själv genom livet, så är det ju naturligtvis en stabilitet hos Niklas som jag uppskattar jättemycket. Och det här varma hjärtat och närvaron, det finns kvar. Det har inte förändrats trots alla våra motgångar och svårigheter. Sen behöver ju jag hans mer relationsinriktade sätt. Vi pratar ju mycket personlighetstyper. Vi är ju liksom otroligt intresserade av det och så.
Och vi har inte en bokstav. Jo, en bokstav gemensamt har vi, om nu tar ett sånt här test då.
Och just det här, vad betyder det? Och jag behöver den här alltså varma, personliga. Jag älskar det sätt som du kan uttrycka kärlek. Det är väldigt naturligt för Niklas att uttrycka kärlek och finnas närvarande i en relation. Och det uppskattar jag jättemycket. Sen, det kanske inte låter, jag är ingen romantiker, precis som Niklas sa. Jag får jobba med de bitarna jättemycket. Jag blir mest full i skratt när jag tänker på mig själv i de situationerna ibland. Men det är ju ändå så att en god kommunikation räddar upp så mycket.
Ja.
Och det tycker jag är bästa i vår relation, att vi ändå kan sätta ord på så mycket, vill prata mycket, alltid har något att prata om. Det tycker jag är jättesorgligt när man är ute och man sitter på restaurang eller kaféer och ser människor som har avsatt en kväll, och man ser de har klätt upp sig lite och de har laddat för den här kvällen, och så hittar de inget att prata om.
Nej.
Alltså jag blir så ledsen inombords. Det blir så där sorgligt. Jag har svårt att titta åt deras håll, för att man ser hur de kämpar och så precis till slut åker telefonerna fram och sådär, och då tänker jag att där vill jag aldrig hamna. Jag vill alltid ha ett levande samtal igång, och det har vi och det vill jag vara rädd om och måna om, och det är kärlek för mig att verkligen hitta ord för ande, själ och kropp. Det tycker jag är kärlek.
Och det är lite respekt också, tänker jag, när man, om man nu säger att man kommer hem efter en ganska jobbig arbetsdag och så sätter man sig och käkar lite grann ihop, att faktiskt lägga undan paddan och telefonen och så bara, okej, okay, hur har din dag varit idag nu? Hur mår du? Hur påverkar jag dig? Att ta en stund, det är okej att dö i soffan sen, men man kan ändå ta ett snack först och verkligen intressera att lyssna på, hur har du haft det idag? För det är ett sätt att visa respekt, och jag tycker respekt är ganska viktigt i ett förhållande. Vi har inte alltid visat varandra respekt, men det är en otroligt viktig ingrediens, att det du säger och gör nu, det är viktigt för mig. Hur du mår nu är viktigt för mig. Och det kan man ju göra genom att lyssna.
Och att du kan få mig att skratta när jag, ibland blir jag lite ynklig och liten sådär. Och då har ju du en humor som gör att jag skrattar väldigt mycket. Och det är väldigt befriande för mig. Och den kan komma på de mest oväntade sätt så. Och då behöver jag dig i den stunden. För ett skratt förlöser så mycket av annat.
Du är ju lite drama queen ibland.
Ja, jag tror jag ska dö.
Om hon får maginfluensa, då är hon helt övertygad om att nu kommer jag att dö. Och du fick någon ögoninflammation, jag kommer bli blind. Och det, då är enda sättet, det är inte att gå med henne, utan det är att man driver med henne istället. Så det är väl,
ja. Ja, men så är det. Jag blir så otroligt liten och ynklig, framförallt när jag blir sjuk. Då tror jag aldrig att jag ska
liksom. Jo, men ditt liv handlar ju ganska mycket om att vara effektiv också. Är man sjuk så är man inte effektiv.
Nej.
Så det stör din plan, ja, att ligga här och inte få något gjort.
Just det, så är det. Och det kan du plocka mig med humor på ett väldigt bra sätt. Och det tycker jag om. Så att det är väl också en sak som jag uppskattar hos Niklas.
Tack så jättemycket för att ni har delat det här.
Och tack själva för förtroendet.
Verkligen superbra.
Glöm inte att följa oss på sociala medier. Äktenskapspodden på Instagram. Och har ni några frågor eller något ni vill säga, så mejla oss på aktenskapspodden@gmail.com. Och självklart, för att ha koll på nästa program som kommer ut, tryck på prenumerera. Hej då!